Ja, jag är väl en av de som har kommit senast här, men jag vill hälsa välkommen till föredraget, även om jag inte var här och säga välkommen igår. Och sen, det var jättefint, men det är inget dop på gång, va? Nej, för jag är inte förberedd på det. Men jag har ju fått uppdraget här att tala om sex och samlevnad. Hur påverkas våra barn och ungdomar? Och det är ju en jättesvår fråga att svara på. Jag har inget riktigt svar på det, exakt hur de påverkas. Men man kan säga så här i alla fall. Jag kommer ihåg den tid då jag själv var ung. Och har nu förstått att det hör lite grann till åldrandet, att man oroar sig över dagens ungdom. Det har, tror jag, människor alltid har gjort. Man undrar, hur ska det gå för dagens ungdom? Och för varje föräldra och far- och morföräldrageneration så är det nya saker som dyker upp i samhället som man funderar på. Hur ska barnen klara av det här? Det här har inte jag någon erfarenhet av själv. Hur kommer de att klara av det här? Och nu har jag kommit till den åldern att jag oroar mig för dagens ungdom. Det är ett säkert tecken på att man börjar bli gammal. Det finns egentligen två sidor av det här ämnet. Två perspektiv som man kan ha, anledning till att man ställer den här frågan. Och det ena perspektivet, det är ju att man känner en oro och en omtanke om den uppväxande generationen. Man vill det som är bäst för dem. Och man funderar på, hur kan vi hjälpa dem? Och det perspektivet vill jag att ni som själva känner att ni är unga, att ni förstår att det är det perspektivet som de som har gett det här ämnet och som jag försöker ta nu. Alltså, vad kan man komma med för råd, eller vad kan man tipsa om, eller vad kan man fråga om? För det finns en annan attityd också man kan ha, och det är en fariseisk attityd där man tänker sig att synden, den finns hos någon annan. Man tänker sig så här: ungdomar har ju blivit frestade på många sätt och ungdomar faller i synd. Vi som är gamla har ju liksom avlägsnat oss från det. Det är inte något problem vi har. Men det är klart att vi som börjar bli äldre också frestas. Även vad det gäller det sexuella. Och vi utsätts också för påverkan. Det är vi medvetna om. Så egentligen skulle jag vilja säga så här för att avsluta inledningen här, att vi som är lite äldre och funderar på hur har dagens tonåringar det? Det bästa sättet är att fråga en tonåring man känner. Hur är det att vara tonåring idag? För det vet inte jag riktigt. Det var 19 år sedan som jag var tonåring. Så det tror jag är en viktig sak, alltså att våga prata med varann om de saker som oroar en. Att man som förälder eller släkting vågar fråga så här, hur har ni det egentligen? Hur påverkas ni av det här och det här? Hur ser ditt liv ut? Och förhoppningsvis så har vi då ungdomar som har förtroende för oss och vågar och vill svara. I Biblikum brukar det finnas i början någonting som ibland kallas för utblick. Utblick. Tanken är att man tittar ut på samhället omkring en och lägger märke till och reflekterar över, funderar kring, vad är det för samhälle vi lever i? Vad finns det för trender och sådär? Jag tänkte att vi skulle göra en utblick. Hur ser det ut i vårt samhälle vad det gäller sex och samlevnad? Då kan vi se att i Sverige så har vi det man inom det här området då kallar för en sjunkande debutålder. Alltså att svenskar blir yngre och yngre första gången som de har sex. Och den ligger någonstans mellan 16 och 17 snittet då. Och då kanske en av 20, uppskattar man till i den här undersökningen, som har haft sexdebut innan de fyller 12. Det är ett brott förstås under 15, men under 12. Det här är ett problem självklart. Det är ett problem som samhället också. Det är faktiskt, samhället tycker också att det är ett problem. Därför att även om man inte har Bibelns perspektiv på sexualitet och att sexualiteten hör hemma inom äktenskapet. Även om man har det som det svenska samhället har, det man brukar kalla för en frigjord syn på sexualitet, så inser man att barn, och vi har satt gränsen då i Sverige vid 15, barn, de kan inte hantera sin kropp och de kan inte förstå egentligen vad sexualitet innebär. Och därför finns det faktiskt många icke-kristna som säger att det är bra att vänta. Vi ser i samhället idag en ökning av fall där vuxna och ungdomar blir smittade av sexuellt överförbara sjukdomar. Och där ökar alla former av sexuellt överförbara sjukdomar. Även HIV och AIDS då ökar igen. Vi ser förstås, man säger det, att samhället vill inte vara moralistiska. Säger man ofta, vi vill inte vara moralistiska. Så då säger man att då ska barnen använda kondom. Och vi skulle säga kanske att det här är ett tydligt tecken på att man kanske inte ska ha sex när man är barn. Och att som vuxen så ska man inte ha så många sexpartners. Det kanske är en Guds varning det här med sexuellt överförbara sjukdomar. Sverige brukar kalla sig världens mest jämställda land. EU gjorde en undersökning kring våldtäkter. En grupp inom EU. Och då kom man fram till att Sverige har flest anmälda våldtäkter i hela Europa. Per invånare. Flest anmälda våldtäkter i Europa. Per invånare. Och då säger de svenska myndigheterna att det är ett gott tecken. För det betyder att svenska kvinnor, främst där då, och flickor anmäler våldtäkter. Så de menar att det inte är mycket våldtäkter utan att svenskar vill anmäla. Den här gruppen från EU sa att deras förklaringar var dels tidig sexdebut, alltså att man har sex första gången när man är väldigt ung. Dels att svenskar dricker för mycket. Ungdomar blir fulla. Vuxna blir fulla. Och då tar man inte ansvar för sina handlingar. Sen så kan vi säga också att länder som är ganska lika oss, övriga nordiska länder, hade bara en fjärdedel så många anmälda våldtäkter. Så kanske finns ett problem här med Sverige. Sverige är nummer ett i världen vad det gäller aborter per person. Och vad det gäller tonårsaborter, alltså kvinnor, flickor som är tonåringar fortfarande, så ligger vi på fjärde plats i Europa. Så vi ligger väldigt högt vad det gäller aborter. Det var en liten, liten minskning vad det gällde aborter under 2009. Men det gjordes 37 524 aborter enligt Statistiska centralbyrån. 37 524. 1999 var det 30 000. Så att över en längre tidsperiod är det en stor ökning. I våra grannländer så kan man se att från 1975 så har de halverat antalet aborter. Men i Sverige så stiger det. Så även där går våran trend på något sätt på tvärs med övriga nordiska länder. Och de som jobbar med det här säger bland annat att abort blir ett preventivmedel ibland. Att man slarvar med preventivmedel och sen gör man en abort. Och att många flickor och kvinnor gör många aborter också. Abort var faktiskt under 2008 den vanligaste dödsorsaken. Vi som tänker på fostret som ett barn, en människa. Hjärt- och kärlsjukdomar, som vi säger, det är liksom det farligaste, det som flest dör av. Det var också 37 000 som dog om man samlar alla hjärt- och kärlsjukdomar. 37 000 dog av det. Och då är de flesta över 75 år. Så att det är otroligt många barn som dödas varje år i Sverige. Det är en medelstor svensk kommun ungefär, 37 000. En vanlig samlevnadsform i Sverige är ju samboförhållande. Man blir rådd till i skolan att inte skynda på så mycket, inte hoppa in i ett förhållande utan att känna den andra personen väldigt väl. Och man menar då att en sak man bör pröva på, det är att bo tillsammans. Tänk om jag gifter mig med någon och så sen så klämmer han mitt på tandkrämstuben. Eller han kanske inte viker ner ringen när han har kissat. Man måste pröva på såna här saker och se om det funkar. Och det finns en väldigt stor oförståelse i samhället mot att någon skulle vilja gifta sig innan man är i alla fall en 30-40 år. Då tycker de att man går alldeles för snabbt fram. Och människor som gifter sig när de är så här kring 20, 21, 22 brukar hånas lite grann. De är nog frireligiösa, säger man. Det är nog något konstigt där. Förutom att Bibeln tydligt förklarar att äktenskapet är instiftat av Gud och att äktenskapet är gjort som ett skydd för oss, som en inhägnad. Nu när vi var uppe hos min mamma i Piteå, och då har vi en treåring, en fyraåring som springer rakt ut på vägen om de ser en hund eller sådär. Då satte vi upp ett staket så att de inte skulle springa ut på vägen och bli överkörda. Man kan tänka på äktenskapet som ett staket sådär, till skydd för oss. Vi har olika svagheter, men många har svagheter vad gäller det sexuella. Äktenskapet är ett skydd för oss. Innanför den här gränsen, säger Gud, ska du hålla dig med din sexualitet. Sexualiteten är en gåva från Gud, en välsignelse. Men vi mår bra av det här staketet. Det är inte bara att det är syndigt att leva som gifta utan att vara gifta. Statistiska centralbyrån redovisar också att som barn, om jag är barn i Sverige, så är risken för att mina föräldrar separerar, går skilda vägar, mycket större om de inte är gifta. Barn som hade föräldrar som bodde sambo, där var det 66 barn per 1000 som fick vara med om det att föräldrarna säger, vi kan inte leva tillsammans längre. Det funkar inte det här. Medan det för barn till gifta föräldrar bara var 22 barn per 1000. Så det är rätt stor skillnad. Det är 3 gånger fler av de här barnen som lever med föräldrar som bor sambo. Så att det är inte bara mossiga gamla frireligiösa typer som tycker att samboförhållandet verkar vara till för att man inte ska vara så bunden vid varann. Det är inte bara ålderdomligt att säga det. Att poängen med samboförhållandet verkar vara att man inte riktigt behöver gå in helhjärtat, utan man kan känna sig för och kanske säga hej då. Utan så är det i verkligheten också. Även när man har barn då, som man har ett ansvar att ta hand om. Under 2008 så var det 48 000 ungefär par som gifte sig och 22 000 par som skilde sig. Nästan hälften så många som skilde sig. En glädjande sak hittade jag, om man nu kan tänka så, när jag satt och kollade på olika källor. Utbildningsradion har en hemsida där man vill ge information om sex och samlevnad till ungdomar. Så får man skriva in om man har frågor och vill be om tips. Och jag läste kanske 100 sådana här inlägg. Och återkommande var att den här sexologen, för så kallas de, om de har rätt utbildning. Hon gav alltid rådet till de som inte hade fyllt 15 att de skulle vänta. För det var barn då 12, 13 och 14 som frågade lite grann hur man skulle göra och sådär. Hade hon något tips? Då tipsade hon faktiskt alltid när de inte hade fyllt 15 att de skulle vänta tills de fyllde 15. För då är man vuxen, tänkte hon. Men där tror jag lagen spelar in också då. En av de saker som vi gamlingar tänker att det här har jag inte så mycket erfarenhet av. Hur fungerar det här? Det är ju kanske internet. Det fanns inte när jag var ung. Staten har gjort en utredning. Det finns något som heter Ungdomsstyrelsen. Jag vet inte om ni ungdomar känner till Ungdomsstyrelsen. De representerar er. Och de gjorde en undersökning av ungdomars beteende på internet. Och då ville man titta just på det här med sexualitet och internet. Och då följde man ett stort antal gymnasieungdomar. De gick i tredje året på gymnasiet då. Så att då är man kanske 18, någon kan ha fyllt 19. Där någonstans. Så att man är på väg ut och lämnar tonåren. Så frågar de dem under flera år så där om deras beteende på internet. Och då svarar 18% av de ungdomarna att de på nätet har uppmanats att skicka bilder eller filmer av sig själva, avklädda eller nakna, av människor de inte känner. Så vi kan räkna med att siffran är mycket högre om man dessutom räknar in människor man känner. Och sen tror jag att en skillnad mellan min generation och de som är yngre är att känna någon behöver ju inte betyda att man har träffats. När jag var barn så kunde man ju ha en brevkompis i för sig som man tyckte att man kände. Kunde ju vara någon man inte hade träffat. Men alltså att ha träffats är ingen förutsättning för att känna varandra idag. Tror jag vi som är äldre då ska förstå. Så att det här var 18% som sa att de har blivit uppmanade. Skicka en nakenbild av dig själv eller en film av folk de inte kände överhuvudtaget. Alltså. Inte heller via nätet. 17% av de här 18%, nu blir det mycket siffror. Det är inte 17% av alla svenska ungdomar, utan 17% av de här 18% där någon hade liksom frågat. De hade också gjort det. Skickat bilder eller filmer av sig själva till en främling. Och totalt så är det 3% av alla i den här studien. Och då är det 2% som har sålt sex. De har fått kontakt med någon på internet och så har de sålt sex. Och det behöver inte heller innebära att man träffas nu för tiden. Det här är en oförändrad siffra, säger den här Ungdomsstyrelsen då. Så det har inte förändrats på grund av internet, utan så ser det ut och har sett ut över längre tid i Sverige. Ja, efter denna ganska dystra utblick då, då kan man fråga sig, blir det bara värre och värre? För så kan man ju känna kanske ibland. Och det är väl en varning kanske till oss kristna att allt för mycket känna så. Att allt blir sämre och sämre jämt. Ja, men å ena sidan så kan vi säga att om vi tar ett kort tidsperspektiv, om vi ser under relativt kort tid historiskt, då kan vi nog säga att det är så. Det blir sämre och sämre. Alltså avkristningen av Sverige, att Sverige tappar en kristen moralsyn som man tidigare haft. Det gör att attityderna till sex och samlevnad, de kommer längre och längre ifrån Bibelns attityder. Längre och längre ifrån Guds vilja. Så får vi nog säga att det är. Det går nog inte att komma ifrån. I ett, som vi brukar säga ibland, kulturellt kristet land. Och med det menar vi alltså inte nödvändigtvis att människor tror på Jesus. Inte nödvändigtvis att de har en frälsande tro. Men att de har präglats av 10 Guds bud och av föräldrar som har i sin tur präglats av en kristen moralsyn. I ett kulturellt kristet land, då fungerar lagen lite grann sådär som tygel. Vi brukar tjata om det ibland i konfirmationsundervisningen. Lagens tre bruk. Och säga att ett är en tygel sådär, som håller tillbaks hästen lite grann. Och sådär. Hästen vill sticka iväg in i skogen och så håller ryttaren i tygen så här. Och försöker hålla tillbaks försiktigt. Inte så snabbt. Så att långt efter att ett land på något sätt mister den frälsande tron och hoppet om evigheten och salighet med Gud, ska vi prata om senare under de här dagarna. Långt efter att man mister det så kan man ha kvar rester av en biblisk moralsyn. Men den försvinner mer och mer i vårt samhälle. Det pågår fortfarande, och nu börjar de här bli ganska gamla, de som är del av det här. Men det pågår fortfarande ett aktivt uppror lite grann mot kristendomen. När jag var barn då var vi tvungna att läsa Bibeln i skolan, det var hemskt. Och vi fick sjunga psalmer i december. Det finns en generation i Sverige, om vi kan kanske 40-talister, 30-talister, som där finns det ganska många som har den här väldigt fientliga synen mot kristendom. De unga som jag möter i mitt jobb som lärare, de är mer sådär. De har inte den här fientliga inställningen, öppet fientliga inställningen, utan mer sådär att ja, kristendomen, den bryr sig sådär. Men i Sverige pågår fortfarande det här upproret, alltså att man nästan sätter en poäng i att göra mot Guds vilja. Och det är ju helt i linje med hur Bibeln beskriver den icke-kristna. Så det ska egentligen inte förvåna sig. Vi kan säga också att mobiltelefoner, som inte heller fanns faktiskt när jag var tonåring. Mobiltelefoner gör det svårare för föräldrar att veta vad deras barn gör. Det kanske låter motsägelsefullt, för ni kanske tänker så här. Om min 13-åring har en mobil, då kan jag ringa när som helst och fråga, vart är du? Kom hem. Vad gör du? Vem är du tillsammans med? Men en annan aspekt av det är att när jag var tonåring då om mina kompisar skulle ringa, då fick de ringa hem till oss. Då kunde ju mamma svara och säga, vem är det? Ja, det är Niklas, jag söker Peter. Ja, okej, då går jag och hämtar honom. Så att föräldrarna kunde på ett sätt ha lite mer insyn i vad ungdomarna, vilka de umgicks med. Man var ofta tvungen kanske då att hälsa på dem. De var tvungna att först hälsa på föräldrarna när man kunde gå in till kompisen. Så jag tror att mobilen, som kan kännas som ett sätt att komma närmare varandra, kan också göra att barnet, tonåringen, lever ännu mer sitt eget liv, lite isolerad från övriga familjen. Internet har gjort synden, bland annat, och många andra saker också, mer tillgänglig, lättillgänglig. Till exempel pornografi. Jag kommer ihåg att mina kompisar, när vi gick i skolan, de var ganska nervösa ibland om de skulle in kanske på någon Max och där och köpa en tidning eller hyra en film. De tyckte det var lite läskigt. Och tänk om hon jobbar, hon känner min mosters faster. Och tänk om hon säger det och då så får mina... Så att man var lite orolig, var lite läskig. Det fanns en spärr där. Men när man bara kan googla fram väldigt grova pornografiska bilder och filmer, då finns det en anonymitet. Jag behöver inte ta ansvar för det jag gör. Det är mycket enklare. Det har gjort det enklare också för det lilla fåtal vuxna som på något sätt är ute efter barn och ungdomar på ett sexuellt sätt. De behöver inte stå med den här konstiga trenchcoaten i parken och vänta på att någon kommer. Utan de kan sitta i säkerhet framför sin dator i hemmet. Nu kanske jag låter lite ideologisk här också. Men jag i alla fall, det är min åsikt, anser nog att den förändring som har skett inom media de senaste 10-20 åren bidrar till det här också. Alltså att media blir mer kommersiella. En del i min ålder brukar skämta om, jag vet inte om ni känner till Fredrik och Filip. De skämtar om DDR-tv som vi hade när vi var barn. Att det fanns bara två kanaler. Och det var inte så mycket program heller. Ursäkta, Andreas. Det var inte så många program heller. Det började ganska sent på eftermiddagen och slutade tidigt ikväll. Nu så finns det ju en massa olika tv-kanaler, det vet ni om. Det finns fler dagstidningar, även om de har det tufft. Och så finns internet. Och man måste konkurrera mycket mer. Och vad konkurrerar man med? Ja, ofta är det så att man konkurrerar med att vädja till det lägsta i oss. Så de som jobbar med att sätta rubriker på löpsedlar i kvällstidningar, de vet det att sex, det gör att folk köper en Expressen eller en Aftonbladet. Så om vi kan få in ordet sex på löpsedeln, då ökar försäljningssiffrorna. Så det är en sak som man konkurrerar med. Och om man är flera då som konkurrerar på samma sätt, så då måste jag överträffa mina kollegor här. Och Mola har en riktigt grov artikel om sommarsexet i Sverige. Det brukar vara återkommande. Aftonbladet Expressen skriver om sommarsexet. Hur kan jag överträffa? Hur kan jag överträffa det? Jag måste ha något som kittlar ännu mer. Det privata brukar man säga har blivit offentligt väldigt mycket i våran tid. Det finns program på tv som inte ser sig som underhållning utan lite grann utbildning som handlar om sex. Och då har man någon som pratar lite mer nykter kanske om det här. Ger information och tips om hur man gör och sådär. Men så har man gäster som får komma och prata lite grann. Och då vill man att de ska bjuda på sig själva lite grann. Och det betyder att berätta lite grann om sexuella eskapader. Och då tycker publiken att man är väldigt häftig och intressant. Och man har mycket att berätta. Så det brukar de försöka göra. Överträffa varandra lite grann.
Det privata har blivit offentligt. Det som folk kanske satt sådär och garvade åt med vänner. Vi kan läsa i Bibeln om syndigt tal. Det gör man nu offentligt.
Men å andra sidan så finns det historiskt sett, om vi går längre tillbaka i historien, finns det många kulturer som har haft en minst lika syndig inställning till sex som vi har idag. Det kan vi nog ganska enkelt läsa oss till. Om vi tänker på det Bibeln berättar om, så kommer vi ihåg Sodom och Gomorra, där synden var så stor att Gud förintade städerna. Så stor var synden där. Och ni kommer kanske ihåg hur Abraham försöker be här för stan också. Samtala med Gud. Men om det finns några rättfärdiga där, kan du inte? 10, 8. Vi kan se att före kristendomens framväxt och senare islams framväxt, då var det till exempel vanligt med tempelprostitution. Alltså en del av religionen var prostitution. Det fanns prostituerade i templet. Man tänkte att just att gå till en tempel prostituerad, det var ett sätt att tillbe den hedniska guden. Det var en gudstjänst, tänkte man. Herodotos var en grekisk historiker som levde på 400-talet före Kristus. Han beskriver kulturer och samhällen där tempelprostitutionen var allmän. Alltså vi hade förut en allmän värnplikt i Sverige. Och där hade man en allmän prostitutionsplikt för alla kvinnor. Alla kvinnor när de blev vuxna skulle gå till templet och prostitueras en gång. Vi kan se i Nya Testamentet, den församlingen i Korint, att Paulus får förmana dem mycket vad det gäller det liv de tidigare har levt. Och alla som blir kristna kan vi säga det till. Akta dig för det liv du tidigare har levt. Men det var något speciellt med Korint. En knutpunkt på den här tiden. En hamnstad. Och det har beskrivits som att den förenar det värsta från väst med det värsta från öst. Lite så. Paulus skriver i första Korintierbrevet så här till de kristna i Korint. De brukar kallas för hedna kristna, de här som inte var judar först. Utan först kommer i kontakt med Bibeln och Guds ord via kristendomen. Han skriver så här i vers 6. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen, och magen för maten. Och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren. Och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter, de två ska bli ett kött. Det finns en särskild förmaning här mot sexuell synd. Den sexuella synden kommer väldigt nära oss. Sexualiteten är något väldigt intimt. Det finns en varning här om att när vi syndar med vår kropp sexuellt, så är det någonting som kommer oss nära, som påverkar oss. Vet ni inte att ni är Kristi lemmar, skriver Paulus. Tänk på det. Det är en förmaning inte till unga utan till alla. Tänk på det. Hur påverkas vi då av våran omgivning? Vi har pratat nu, jag ägnar ganska mycket tid här åt att prata om omgivningen. Hur ser våran omgivning på sexualitet? Jag skulle säga så här. Allt som vi hör, allt vi ser och allt vi upplever påverkar oss. Vädret påverkar oss. Vi tar något väldigt enkelt. Många känner det att är det sol, då känner jag mig gladare. Är det regn, då känner jag mig lite mer deppig. Och det finns de som under sommaren blir så glada när det kommer regn, för de tycker det är så jobbigt när det är varmt ute. Mardrömmar påverkar mig. Jag vet att det inte var sant. Det var inte verkligt. Men ändå vaknar jag med en obehaglig känsla kanske. Andras åsikter påverkar mig. Allting påverkar oss. Det här brukar man annars säga när någon säger, det här tycker jag verkar farligt. Då säger någon, nej men jag påverkas inte av det. Ska vi verkligen titta på sådana här tv-program? Nej men jag påverkas inte av det. Jag tror inte på det. Jag tror att vi påverkas av allt vi hör och ser och upplever. Påverkan är ofta inte så där jättetydlig. En sak som diskuteras mycket för några år sedan, det var våldsamma tv-spel. Och då säger någon så kanske sådär, men om jag spelar Counter-Strike i 14 timmar i sträck, så betyder ju inte det, det är ett krigsspel. Det betyder inte det att jag går ut och mördar någon på gatan eller efteråt. Och det är ju sant. Och någon annan säger kanske, även om jag tittar på jättemycket pornografi, kanske 3-4 timmar per dag, det gör ju inte att jag våldtar någon. Nej, kanske inte. Men vi påverkas av det vi ser. Vi påverkas av det vi ser. Vi är olika påverkbara kanske i olika åldrar. Men vi var hemma hos några kusiner till Rut och Ruben. Och då stod Rut och tittade på när de spelade en sånt där krigsspel. Och han väldigt, väldigt stora ögon. Jag var ute tror jag och grillade. Så jag såg inte henne för den lite senare. Och sa, det där är inte så bra för dig att titta på. Och så satt vi bilen på väg tillbaka och sa så här. Jag ska hugga huvudet av dem. Så. Jag ska hugga huvudet av dem. Vi påverkas av det vi ser och hör. Det är så faktiskt. Jag hörde på radion en polis tala som utredde barnpornografibrott. Hans uppgift var att sitta vid datorn 8 timmar per dag och titta på bilder och filmer. Och ibland var ju poängen bara att barnet var avklätt. Men ibland så begicks det väldigt hemska övergrepp också. Mot det här barnet. Och hans jobb var att försöka koppla ihop olika bilder och olika filmer och säga, det här är samma person som står bakom kameran. Det är samma lägenhet. Om vi kan få tag på den här personen, om vi kan hitta någon ledtråd, då kan vi åtala honom för många, alltså många brott. Det var hans jobb. Jag tror inte att han blev pedofil, men han påverkades. Han sa, jag vet inte hur länge till jag orkar. Han sa, ibland när jag kommer hem och ser mina egna barn så vill jag gråta. Vi påverkas, tror jag, av det vi ser och hör. Jesus sa i Matteus 12, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så att saker som jag tänker på, funderar på, som jag tar in och upplever, det kan inte hålla inom mig isolerat, utan det påverkar hur jag handlar också. Vad jag säger. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Jag fick lära mig på lärarutbildningen att det de kallar för input påverkar ens output. Och det här brukar de som jobbar med datorer säga också. Datorer är inte så smarta. Det de tar in är också vad de kan producera. Så om vi ger en dator felaktiga siffror, då ger den oss felaktiga siffror tillbaks. Om jag gör en nolla för mycket, då kan inte datorn lista ut. Det där är orimligt att det ska vara 10 000 kilometer. Det kanske ska vara 1000 kilometer. Han kanske skrev fel. Utan datorn, om man får säga så här. De brukar säga, våra datortekniker, skit in, skit ut, säger de. Det var inte så trevligt sagt. Men det de menar är, dålig information in, dålig information ut. Så menade mina lärare på lärarskolan. Är vi människor också? Alltså om vi fyller oss själva med skräp, då kommer vi också att producera skräp. Det var ingen kristen som sa det, utan det var mina hedniska lärare på lärarutbildningen. Så alltså, saker som ni ger era elever, det kommer påverka vad de själva kan producera. Det var deras poäng med det hela. Bibeln varnar oss också för att synd leder till mer och mer synd. Romarbrevet 6 så skriver Paulus: till liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv. Så fortsätter han. Han pratar om att synden är ingen hobby. Vi kan tänka, småbarnsföräldrar brukar klaga över det ibland. Jag har inte tid med mina hobbies. Jag hinner aldrig gå 18 hål golf. Eller jag hinner aldrig göra det jag gjorde tidigare. Jag hinner aldrig gå på teaterföreställningar. Jag hinner inte med mina hobbies. Hobby är någonting som man gör när man har tid. När man har gjort det nödvändiga. Bibeln visar på att synden är ingenting som jag enkelt kan plocka fram så där. Nu ska jag undra mig lite synd. Utan synden är något som tar över i våra liv. Paulus kallar det för en slavtjänst. Det var typiskt för slavarna. De kunde inte säga, jag är missnöjd med att bli piskad. Tycker det är dåliga arbetsförhållanden här. Och rasterna är för korta. Jag säger upp mig. Utan typiskt för att vara slav är att man är fånga. Ni kanske har haft något jobb någon gång när ni har känt, jag orkar inte vara kvar här, nu går jag. Den friheten har vi inte, säger Paulus, om vi är under laglöshetens slavtjänst. Vi kan inte bestämma, nu går jag. Så att vi ska akta oss för det, vi som är friköpta. Att vara lite hobbysyndare sådär. Nu är det ingen som ser. Jag har ett annat fönster uppe på datorn, så om någon kommer in så kan jag snabbt byta. Det är ingen som ser. Och det ska vi ska inte tänka så att rädslan för att bli upptäckta är det som avhåller oss från att göra det som är fel. Utan vi ska ju tänka på att vi har ju en Gud som vet allt. Och framförallt ska vi tänka på att vi är friköpta. Inte vill vi själva gå tillbaka till slavtjänsten. En annan sak som är tydlig här också. Det är aptiten ökar lätt när vi syndar. Det gäller inte minst det sexuella. Det här har några av mina elever som har varit missbrukare berättat om. Det gäller inte alls bara sex, utan det kan gälla en drog. Det som jag förut blev hög av, det som förut kändes, en dos som förut kändes, nu mår jag bra. Så här mycket heroin, sa en av mina elever. Så här mycket heroin, då mår jag bra. Det räcker inte längre, sa han. Det räcker ingenstans. Du måste ha tre gånger så mycket för att må bra. Nu mår jag bara mindre dåligt av den här dosen som förut räckte. Sån är synden. Och sån är den sexuella synden också. Alltså att när vi börjar kanske konsumera pornografi. Eller när vi känner att nu har jag fallit i synd här med min flickvän, min pojkvän. Någon som jag har träffat. Nästa steg är mycket lättare att ta. Jag vill ha mer. Den synd som räckte tidigare, den räcker inte riktigt längre. Nu måste jag lite till för att vara nöjd. Aptiten ökar och dosen behöver öka. Många har skämtat om golfspelaren Tiger Woods under det senaste året. Jag känner ju inte honom. Jag vet inte varför han har gjort. Men det verkar som att den här dosen behövde öka för honom. Att han väl hade varit otrogen med en person, då räckte inte det. Varför inte två? Varför inte tre och fyra? Faran med påverkning för våran omgivning. Det är att vi förhärdas. Och förhärdas menar jag då, kanske fel ord för vi brukar använda det annorlunda. Men vi som är lite äldre får ibland problem med förhårdnader på fötterna. Alltså att jag får punkter på foten när det är så hård hud. Flera lager med hud. Till slut finns det ingen känsel där och skon passar inte riktigt. Måste man försöka fila bort det. Jag tappar känseln alltså. För det ligger och gnager. Skon åker fram och tillbaka så här och så ligger och gnager. Till slut har jag ingen känsel på det där stället på foten. Så är det när vi syndar också. Att första gången har vi dåligt samvete. Andra gången har vi lite så dåligt samvete. Tredje gången tänker vi, det är ingen som vet om det här. Fjärde gången tänker vi kanske, är det så fel egentligen? Alltså. Det ligger och gnager så där och vi tappar känslighet. Men det är också så att vi förhärdas mot lagen. Mot Guds bud. Så att ju längre det här håller på. Ju längre vi har den här mörka hemligheten som vi hoppas att ingen får reda på. Ju mer hårda blir vi mot lagen. Så vi kan läsa Jeremias bok. Det står så här. Om Israels folk. De skulle vara Guds folk. Han skriver så här. Alla är de förhärdade upprorsmakare. Som går med förtal. De är som koppar och järn. Allt handlar om fördärvligt. Hur är koppar och järn? Det är ganska okänsligt, va? Det går inte att nypa koppar och järn. Så. Aj! Unga idag tror jag påverkas av en mängd saker. Påverkas av samhället omkring dem, av skolan. Påverkas av kompisarna. Påverkas av tv. Och kanske framförallt av internet. Det är olika saker som påverkar våra ungdomar. Och oss själva också ska vi komma ihåg. Jag vill inte tillbaka till den tiden, men när jag var barn i LBK, då diskuterade man, ska man ha tv? Funderade det på. Ska man ha det? Och jag säger inte att vi ska tillbaka dit och kasta ut tv, men vi har kommit ganska långt tror jag. Jag tror det är många av oss som sitter och tittar på program som för 10 år sedan skulle vi aldrig ha tittat på det. Vad är det här för skräp? Skulle vi ha sagt och slagit av. Så det finns en mängd olika saker som påverkar. Hur har vi kallats att leva? Jag skulle vilja avsluta lite mer positivt här då. Så att vi orkar ut härifrån och inte sitter kvar bara och hänger med huvudena. Vad säger Bibeln då? Hur ska vi leva, unga och gamla, som är kristna? Vi återvänder till Paulus. Han har ju pratat, vi läste det tidigare, om slavtjänst under synden. Han fortsätter. För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Så liksom ni föreställde era lemmar, alltså era kroppar, i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så ska ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Rättfärdighetens slavtjänst. Jag tror att om vi sätter upp en stor tavla här, eller om vi ska vara moderna, vi sätter ut en banner på internet. Och så skriver vi rättfärdighetens slavtjänst söker slavar. Anmäler. Då är det få kanske som skriver in namn och adress. Det låter inte så trevligt kanske. Rättfärdighetens slavtjänst. Men det är inte så dumt alltså. Rättfärdighetens slavtjänst. Det innebär att vi är friköpta till en ny människa och en ny vilja. En vilja som vill göra det goda. Inte ibland sådär. Ja, jag känner för det nu alltså. Nu ser de också att jag gör någonting gott och då gör jag det. Utan våra nya människor vill alltid göra gott. På det sättet är våra nya människor en slav kan man säga. För den vill alltid göra Guds vilja. En sån slav känns det inte så dum. Att alltid vilja göra det goda. Att alltid vara generös. Att alltid vara vänlig. Att alltid tala gott om andra. Att alltid bjuda på mina gåvor. Det jag har att erbjuda andra. Det är inte så dumt kanske. Att alltid sätta Gud främst och älska honom över allting. Av allt mitt hjärta och av all min själ och all min kraft och allt mitt förstånd. Kanske inte är så dumt. Kanske ska klicka där. Paulus han skriver också till Korintierna så här i första Korintierbrevet 6. Den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er. och som ni har fått av Gud. Att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta. Och priset är betalt. Förhärliga då Gud i er kropp. Du har blivit friköpt, säger Paulus. Priset är betalt. Vi behöver inte längre gå där under syndens tunga börda. Är det någon, vilka var det så, hur många har gått i fjällen? Hur många har fjällvandrat här? Om ni fortsätter hålla upp händerna då. Är det någon som har gjort lumpen och gått med tunga ryggsäckar? Är det någon som har handlat lite för mycket på ICA och haft lite ont när de har gått och släpat hem matkassan? Såna här gånger, hörni, då kan man känna, vad skönt att få kasta allt, eller hur? Det här är jättetungt, det värker i axlarna och i armarna. Och jag orkar inte gå en meter till och det är varmt. Och tänk om du ska komma någon och säga så här. Men låt mig bära. Lägg av den stora ryggsäcken. Ge mig de där överfulla matkassan med massa mjölk och mjöl och tunga grejer. Ge mig din tunga resväska. Jag tar den. Och det Jesus gjorde på korset. Han sa, jag ser det att du är väldigt tyngd. Du är väldigt tyngd. Jag bär dina bördor. Jag betalar priset för att du ska kunna vara fri från synden. Frihet är det skönsta ting, har sagts. Och då tänker man på politisk frihet, säkert. Men frihet från synden och döden, det är faktiskt det bästa. Och det äger vi. Så låt oss använda den gåvan till att göra gott. Och inte till att göra ont. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader. Du som känner våra hjärtan. Du vet att vi är syndare. Du vet att vi har gjort mycket som är mot din vilja. Och du vet att det finns mycket hos oss. Många synder och fel som bara du känner till. Vi ber dig att du ska hjälpa oss, både unga och gamla, att stå emot synden. Inte för att det ska göra oss rättfärdiga, men för att du har dött för vår skull. Hjälp oss av tacksamhet och kärlek till dig. Välja det goda och inte det onda. Tack kära Herre för att du har gett oss en kristen frihet. Ingen detaljerad regelbok som säger oss exakt hur vi ska handla i varje tillfälle. I varje situation. Men hjälp oss, gör oss starka och visa att använda den friheten på ett klokt sätt. Hjälp oss att hjälpa och stötta varandra. Hjälp oss att, som du uppmanar oss i ditt heliga ord, bära varandras bördor. Och hjälp oss att förmana och uppmuntra varandra. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.